Var finns dina rötter? Vad är det som har präglat dig och gjort dig till den du är idag? Ofta talar vi om våra rötter som vår bakgrund, precis som Åsa var inne på. Och det ligger ju mycket i det, eftersom det vi är med om som barn präglar oss djupt. Men bilden av rötterna talar också om nuet. Ett friskt träds rötter fortsätter ständigt att växa och skicka ut nya rottrådar, rotskott som söker sig till vatten för att dricka av källan. Du är dina rötter och din bakgrund. Men du är framförallt den du är och där du befinner dig idag. Du påverkas av de källor och de platser dit dina rottrådar går nu. Och du påverkas av det som du hämtar din näring ifrån. Så var finns din källa? Eller kanske snarare dina källor? Den här söndagens tema är livets källa och dagens texter handlar om vittnen. Vilka vittnen vi väljer att lyssna till och också i förlängningen också om att vara ett vittne. Ett trovärdigt vittne. Vittnet och källan hör ihop. Idag talar vi mycket om vikten av att vara källkritisk. Inte minst för att informationsflödet är så oerhört stort. Och det är omöjligt att ta till sig allt. Så vad är det som är värt att lyssna på? Men samtidigt så är ju förstås inte behovet av källkritik något nytt. Kanske var det till och med ännu viktigare när det inte fanns så många kanaler att lyssna på. En tid då människor var utlämnade till skvallret på kyrkbacken eller till någon som hade rest iväg och upplevt någonting och kom tillbaka och berättade. För att kunna vara källkritisk behövs kunskap av olika slag. Vi behöver känna till både vår egen och andras historia. Och vi behöver kunna ställa frågor som gräver djupare för att inte fastna i den glittriga och vackra ytan. Det gäller både i fysiska möten och i mötet med texter. Ingen av oss är neutral i mötet med en annan människa och inte heller i mötet med en text eller en tradition. Vi är alltid färgade av tidigare kunskaper och erfarenheter, färgade av vår uppväxt men också av de sammanhang som vi rört oss i och rör oss i. Också när vi har valt att ta avstånd från något vi tidigare varit en del av så sitter de erfarenheterna mycket djupt. Människor som funnits i ett trosammanhang de valt att lämna berättar om hur svårt det är att byta språk. Hur svårt det är att förändra bilder och tolkningar som vi är vana vid att använda oss av. I Johannes evangelis text som vi läst idag talar Jesus om sig själv. Han befinner sig fortfarande i början av sin verksamhet. Mycket är fortfarande nytt, både för honom och för lärjungarna och för omgivningen. Och många ifrågasätter Jesus identitet och hans agerande. Och Jesus försöker få dem att förstå hans koppling till Gud, som han talar om som fadern. Strax innan det här avsnittet har Jesus mött en man vid Betesda-dammen som varit sjuk i 38 år. Och Jesus frågar honom: vill du bli frisk? Mannen svarar: Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner till, i bassängen till vattnet när det börjar svalla. Men när jag försöker ta mig dit så hinner någon annan före. Och Jesus säger till honom: stig upp, ta din bädd och gå. Först visste ingen vem den här välgöraren var, inte ens mannen som själv blev botad. Så det började pratas. Sen stötte de ihop i templet, Jesus och mannen. Och mannen förstår vem Jesus är och berättar sedan för alla som vill höra om honom. Men pratet fortsätter. Och problemet är inte att mannen har blivit frisk, utan att det har skett på en sabbat. Jesus försöker få dem att förstå att det han gör är att lyda sin far, det vill säga Gud, och förklarar: sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, gör också sonen. Det här är inte sista gången som Jesus botar på en sabbat eller hjälper någon. Och det handlar inte om att Jesus inte vill respektera budet om att vila. Nej, tvärtom så påpekar han att det är viktigt och visar det. Men Jesus ser till grundtanken med sabbaten och säger: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Men det är intressant. Det är som att det ligger något djupt mänskligt i det här att fastna i former, regler och traditioner. Och att vi liksom glömmer bort varför den här formen en gång skapades. Och vad den en gång var tänkt att skydda och värna. Det här gäller inte minst tolkningen av Bibelns texter och vår kristna tradition. Men det ser likadant ut i de andra religiösa traditionerna också. Traditionen och ordningen tenderar att bli viktigare än människan och det som var ursprungstanken. I Eugen Petersons översättning The Message står det så här i anslutning till den här texten vi tidigare läste i Johannes evangeliet. Ni sitter med näsan i Bibeln dagarna i ända för att ni tror att ni finner evigt liv där. Men ni ser inte skogen för alla träd. Hela skriften talar om mig. Och här står jag mitt framför näsan på er, men av mig vill ni inte ta emot det liv som ni säger att ni vill ha. Ja, det är förstås Jesus ord. Vi behöver ständigt gå tillbaka till källan. Bibeln behöver läsas som en helhet och tolkas utifrån den helheten. Den läsningen påverkar hur vi ser både på Gud och människor. Stannar vi i enskilda delar blir det många saker som inte alls stämmer med det vi vet idag utifrån forskning och med de lagar och tankar om mänskliga rättigheter och alla människors värde som vi lever efter idag. Ja, skulle vi följa en del av det som står i Bibeln skulle jag inte kunna stå här och predika som kvinna. Vi skulle fortfarande stena folk som straff. Och slavsystemet skulle alltjämt vara accepterat. Sabbaten behövs. Och vi borde idag lära oss, tänker jag, att helga vilodagen mycket mer än vi gör. Därför att vi behöver det. Som en dag för återhämtning. En dag där vi också ger utrymme för Gud. Och för att kalibrera vår inre kompass. Se till att också de andliga existentiella perspektiven får utrymme i våra liv. Men det hindrar inte att vi inte skulle kunna hjälpa någon på sabbaten eller vilodagen. Tvärtom så tänker jag att den handlingen är en andlig handling. Att upprätta en annan människa är ett heligt uppdrag. Och vi behöver ständigt påminna oss både om att finnas till för varandra och att ge utrymme för den vilodag som vi verkligen behöver. att ha kontakt med och kunskap om den inre källan innebär att ha tillgång till en mängd olika språk och uttryck. Där finns den teoretiska kunskapen som vi kristna får i det gemensamma och enskilda läsandet av och om Bibeln. Och där finns det som vi gör i gudstjänsten av böner, sånger och musik. Och i källan finns kreativiteten. Det som ger oss kraft och inspiration. Livets källa med vatten som släcker törst. Eller som kanske ger oss törst efter mer. Lite längre fram i Johannes evangeliet berättas om hur Jesus befinner sig i templet i Jerusalem under lövhyddohögtiden. Och han är där, han pratar med folk och han undervisar. Men den sista dagen, då ställer han sig upp mitt framför alla och ropar: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Jag tycker det är en så vacker bild. Strömmar av levande vatten. Och den Jesus talar om är den helige anden. Kreativitetens källa. För att kunna vara vittnesbärare behöver vi få inspiration och kraft att leva. Och vi behöver leva nära källan som väcker och livnär vår kreativitet. Jag tror att vi alla tillsammans är skapade till Guds avbild. Som att var och en av oss är en pusselbit och att allting hör ihop till en helhet. Varje del är viktig för sin egen skull och det finns en tanke med var och en av oss. Du är älskad, precis som den du är. Och det är jag också. Och vi behöver varandra. Det är lätt att gå vilse och det är lätt att tappa modet när vi ser hur vår värld ser ut. Det är lätt att bli skadad av andra, men också av oss själva. När vi inte lyssnar tillräckligt på de grundläggande behoven utan fastnar i fasader och maktspel. Så låt oss hjälpas åt. Låt oss kroka arm med varandra, stötta, trösta och uppmuntra. Då tror jag att vi blir sanna. Sanna som människor och kan tala sant om livet. Bli sanna vittnen om det som är livets ursprung och livets källa. Gud som stavas kärlek. Gud som stavas kärlek. Amen.